Det har igen blivit den tiden på året när vi ska fira mors dag. Och här i Kulturpodden har jag, Silja Sahlgren Fortstad, och mina kollegor Marit Lindqvist och Thomas Jansson bestämt oss för att vi den här gången ska prata om surrogatmammor och om barn som handelsvara och kanske lite också det här slitna uttrycket med att vi bara har våra barn till låns. Men innan vi börjar tala om till exempel en bok av Sofie Oksanen och tv-serien The Handmaid's Tale och ett par aktuella filmer så tänkte jag faktiskt börja med att fråga om ni alltid har firat morsdagen, Thomas?
Jag kommer inte ihåg jättemycket. Jag tror att vi alltid firade den. Då jag var, nu talar vi om då jag hade en mamma och firade på det sättet. Och det gick väl ut på att vi som barn i lågstadie, eller folkskola hette det ännu på den tiden, att vi skulle hitta på någon dikt, eller så skulle vi skriva av någon dikt som lärarinnan gav oss och rita någon fånig teckning på ett kort som vi skulle då räcka över till mor på dagen. Och sen var det ju så att far bjöd familjen på middag för att mor en gång under året inte skulle behöva köta allt i köket, vilket hon annars alltid gjorde. Och i vårt fall gick vi alltid till Sampalinna, för där fanns ett sån här stående bord. På den tiden var det inte nattklubb utan en utpräglad matrestaurang. Så jo, jag har alltid som barn firat det nog på något sätt.
Ett ganska etablerat mönster, om det alltid upprepades det här samma.
Ja, vi var traditionalister. Jular och morsdagar firades alltid på samma sätt.
Hur var det med dig, Marit?
Ja, säkert firade vi också morsdag när jag var liten. Och på samma sätt, min mamma dog när jag var ganska ung. Så att, sen hade det blivit ett mellanrum där. Men sen är jag ju själv mor till två söner. Och det jag mest kommer ihåg är att när sönerna var yngre så spelade de fotboll. Och då var det alltid sådana karusellturneringar på morsdag. Så att jag har stått vid många sandplaner och gräsplaner, konstgräsplaner på morsdagarna. Och det har varit jätteskoj faktiskt. Jag har inte saknat det där att fira med en ros och middag och så vidare. Utan jag har verkligen firat det on location med barn runt omkring mig.
Jag måste säga att sådär som mamma så har jag ingenting emot vare sig rosor eller middagar. Det tar jag glatt och tacksamt emot. För mig har det nog varit också, jag är ju också sådär liksom dessutom enda barnet. Så jag tror att det där att fira morsdag när jag var barn var ganska viktigt. Så att jag har nog det sådär i ryggmärgen någonstans att fortfarande uppvakta min mor på morsdagen är ganska sådär självklart att det finns. Men idag ska vi då som sagt närma oss det här med moderskapet och den biten ur ett kanske lite annat perspektiv. Och ett ganska naturligt ställe att börja är kanske i Ukraina. För att även om det mesta som just nu har att göra med Ukraina handlar om det här pågående kriget förstås, så har man redan innan det talat om Ukraina mycket utgående också just ifrån det här med surrogat. Mödrar, eftersom det har blivit en slags egen business-sektor helt enkelt som har frodats där. Och nu undrar jag, var det här någonting som ni hade fäst er vid redan innan kriget eller är det här någonting som ni har fått upp ögonen för nu?
Jag har nog stött på det mer sådär avlägset via dokumentärer och reportage och kanske, jag vet inte hur mycket jag har tänkt på det egentligen annat än att det ju är en, på gott och ont en business som det där, ja, mera så. Jag har känt till det, ska vi säga så, jo.
Mm. Ja, samma här precis, så att jag har nog sett reportage och läst om det i olika sammanhang men kanske inte riktigt fäst uppmärksamhet vid det på det sättet. Det här med surrogatmödraskap är ju jättestor business, framförallt i Ukraina och Georgien och de här och andra östeuropeiska länder där man har sysslat med det här slaget. Det är ju det att i Finland så är det ju olagligt, både att utöva så kallad kommersiell och altruistiskt surrogatmödraskap. Alltså man får inte heller bli ska vi säga, ställföreträdande mamma till någon bara för någon kompis eller vän eller så vidare. Utan man kan inte kompensera någon för att den bär ens barn så att säga. Och det är inte heller tillåtet att bli surrogatmamma åt någon annan frivilligt i Finland. Så att säga. Och det här finns en massa juridiska komplikationer på det här. Men nu har det ju blivit jätteaktuellt i och med Ukraina. Mm. Och jag kommer ihåg sådana, och säkert många andra har också sett nyhetsbilder från de här underjordiska gångarna. Där man har bebisar i långa rader och så går det sådana här sköterskor runt omkring och vaggar och vyschar de här bebisarna som väntar på sina föräldrar som har haft svårt att komma dit till Ukraina för att ta hand om sina bebisar, då, surrogatbebisar så att säga.
Nej, det är spännande för att jag märker att just det här kriget har gjort att jag specifikt har börjat koppla det just till Ukraina. Tidigare hade det här med surrogatmödrarrollen i och med Hollywoodvärlden också varit ganska sådär på tapeten eftersom många kändisar har fått barn den vägen. Men just den specifika liksom, att pinpointet i Ukraina har aktualiserats ytterligare i och med kriget nu förstås. Och jag tänkte att vi kunde ta avstamp i Ukraina därför att ditt första exempel, Marit, är väldigt tydligt kopplat just dit.
Ja, det är Sofi Oksanen. För några år sedan gav hon ut en roman som heter Koirapuisto. Och i fjol kom den ut i översättning till svenska av Janina Orlov och heter Hundparken. Och den utspelar sig dels i Ukraina och dels i Finland, alltså i Dnipro, som är Ukrainas fjärde största stad, som är belägen i östra Ukraina, alltså nu ganska nära den här gränsen där man strider i de östra delarna av Ukraina, och sen i Helsingfors. Och huvudpersonen här heter Olenka, en kvinna som hon börjar som äggdonator, men har sen arbetat sig upp i ett företag som erbjuder både ägg och unga kvinnor som är villiga då att bli surrogatmödrar. Och det här företaget har då en filial i Dnipro. Och Lenka, sen har hon då avancerat inom det här företaget, så hon har blivit en sån här som scoutar fram kvinnor. Ofta är de utsatta eller fattiga kvinnor som räddas från då sådana här socialt utsatta delar av Ukraina. Och där raggar hon upp då, eller tar fram en tjej som heter Daria som hon delar ett hemligt förflutet med. Och hon blir då en sån här surrogatmamma deluxe så att säga, för hon har alla kvaliteter som behövs för att bli den perfekta surrogatmamman. Och det här är en väldigt komplicerad berättelse, för den här historien handlar också om allt möjligt annat än om det här med surrogatmödraskap. Det är en thriller som egentligen också handlar om gangstrar och affärsmän som sysslar med alla möjliga skumraskaffärer. Och här är fullt av hemligheter och missförstånd och lögner som leder till farligheter på liv och död och klanstridigheter och så vidare. Men när vi möter Olenka så sitter hon i Helsingfors i en hundpark. Och hon iakttar en familj, en lycklig familj, en mamma och pappa och en flicka och en pojke som går omkring och leker med hundarna i hundparken. Och man undrar att, jaha, vad gör hon där? Vad är det hon tittar på? Och så inser man snart att ja, den här sonen, så han bär tydliga drag av Olenkas far. Så att hon har då varit donator till den här sonen, medan Daria, hennes väninna, har varit donator eller surrogatmamma till den här flickan. Och så sitter de där osynliga och iakttar de barn som de skulle ha kunnat ha, så att säga. Och då blir det också det här med att de är osynliggjorda i den där rollen också. De sitter då och ser på sina barn, men de är osynliga för dem. Och osynliga som föräldrar, så att säga. Men den här bilden av det här surrogatmödraskapet som målas fram i den här berättelsen handlar ju om det här att man kan, ska vi säga, försköna de här kvinnornas bakgrund. Man kan teckna upp en annan familjebakgrund än vad de har haft på riktigt. Man kan ange en annan hemort. Man kan överdriva deras språkkunskaper eller deras utbildning. För att de här som ska bli surrogatmödrar, de utreds ju väldigt mycket. Och sen när föräldrar kan välja, så kan de ju välja precis enligt sådär att ja, vi skulle ha en kvinna som har den här utbildningen, som har de här språkkunskaperna, den här bakgrunden, inga sjukdomar och i släkten och ingen medicinering och utseende är viktigt, benstomme, frisk och så här. Så att allt det här tar ju Sofi också en fasta på i den här berättelsen. Och om Daria, så hon beskrivs bland annat som att hennes leende var molnfritt som himlen i Texas. Och hennes haka som en kaviarsked av glittrande pärlemor. Och hon har en gymnastikbakgrund så att hennes benbyggnad är perfekt. Men det är en intressant berättelse, en komplicerad historia som tar fasta på det här då, just med hur de här utsatta kvinnorna i de här socialt underlägsna områdena då tvingas ställa upp för att klara livhanken. Ofta handlar det om att försörja sin egen familj som de ställer upp på det här. Och sen när de ser då den här familjen i hundparken Helsingfors där pappan i familjen är högavlönad ingenjör och mamman är marknadsföringschef på en stor firma. De är väldigt välbärgade. De inser ju att de skulle ju aldrig ha kunnat ge de här barnen den framtiden och de möjligheterna som de får i den här högt utbildade, högavlönade familjen. Utan det, verkligheten i Ukraina skulle ha sett helt annorlunda då. Och då talar vi om ungefär år 2014 som den här berättelsen utspelar sig. Och redan då fanns det ju militära konflikter i Ukraina.
Jag tycker som en fin pandang till det här när du, jag hör dig beskriva den, så är det faktiskt en dokumentär som finns på arenan som är gjord av Antti Kuronen 2021 som heter alltså den ukrainska babyfabriken. För jag tänkte också på den du beskrev, de bilder vi idag ser liksom konsekvenserna av kriget för dessa barn på dessa kliniker. Så här finns också helt otroliga bilder. Då var det igen pandemin som satte käppar i hjulet. Att barnen så att säga blev liggande på rad för att de tilltänkta föräldrarna inte kunde komma och hämta dem och så här. Men här finns många av de här aspekterna som du beskriver liksom utgående från det här fiktiva perspektivet här också just med när man kan sitta och bläddra i de här, också när det gäller äggdonatorerna och sånt här, att också prisklassen avgör att beroende på hur hög utbildning och hurdant utseende mamman har så kostar det mera och så vidare. Och just den situation som de här mammorna befinner sig i, att det är ett sätt att på något sätt skapa förutsättningar för det egna livet. Och att det, jag vet inte, det är en jättefascinerande och skrämmande och intressant dokumentär. Och sen är det förstås när man tittar på det nu i retrospektiv mot bakgrunden av det som pågår i Ukraina annars, så ger det ytterligare en dimension av de här gränserna mellan liv och död och fortsättning och allt möjligt. Så det här är ju onekligen ett tema som är jätteladdat på många sätt. Jag tänker också på det när du talar om det här att sitta i hundparken och iaktta och inse att du har inte själv de här förutsättningarna att ge barnen den verklighet som de här västerländska föräldrarna har. Så här finns i den dokumentären också en skildring av en liten flicka som då hade tilltänkta föräldrar i USA. Men i samband med förlossningen, det gick tokigt, alltså hon och hennes tvillingbror föddes alldeles för tidigt och hon fick då en skada. Tvillingbrodern dog och sen ville inte de här föräldrarna veta av det här barnet, så hon blev då boende där på anstalt. Och så var det en av de här sköterskorna som engagerade sig väldigt mycket i henne och som under hela hennes nu uppväxt, jag tror att här i dokumentären skulle hon vara 5 år ungefär, har engagerat sig i henne på all sin lediga tid. Hon skulle väldigt gärna vilja adoptera henne, men det går inte för att hon är för gammal och hon har inte de förutsättningarna. Och här finns då i faggorna den här bilden av att det finns ett annat par som skulle vilja kanske nu då i det här skedet träda in som adoptivföräldrar. Och liksom det där bandet som finns mellan den här sköterskan och det här barnet och vilka förutsättningarna är. Det är otroligt. Det är ett jätteladdat tema på många olika sätt. Och jag menar det här hur laddat det är med mödraskapet och barnen som handelsvara. Så det har ju blivit jätteuppenbart i och med den här serien The Handmaid's Tale, som säkert jättemånga har engagerat sig i och tittat på. Man är väl inne på nu, hur många säsongen är det? Fjärde säsongen?
Fjärde säsongen kommer, ja.
Och du Thomas, du har följt den med stort intresse.
Jag har följt den stort intresse. Jag undrar hur man ska tolka vilka ord som är rätt här. Jag har förstått till exempel att ni inte har klarat av så många avsnitt av den.
Nej, alltså jag kan inte säga att det bara var det att jag inte klarade av den. Jag tappade intresse för den. Jag bara började titta på den första säsongen. Men jag blev inte sådär. Jag var inte tillräckligt intresserad av hur det skulle gå för att komma över den där obehagströskeln, om vi säger så.
Ja, det är ju en hög obehagströskel. Kort måste kanske berätta lite om handlingen. Vi har ett totalitärt, alltså den bygger ursprungligen på Margaret Atwoods roman Tjänarinnans berättelse som hon skrev för snart 40 år sedan. Så det är ju intressant att en så pass gammal historia känns så mitt i prick för tillfälle på ett hemskt sätt. Här har vi alltså ett totalitärt samhälle som är USA, som har bytt namn till Gilead. Det har en biblisk historia, det namnet. Och i detta samhälle så har kvinnornas roll liksom minimerats. Också maktens kvinnor så att säga har en mycket tillbakadragen roll. Och i och med att fertiliteten i det här nya samhället eller i världen överlag i denna berättelse har kollapsat, så det där bestämmer man sig i detta totalitära samhälle för att man helt enkelt kidnappar fertila kvinnor och förvandlar dem till tjänarinnor hos överklassen. Och det där, till detta tjänarinna-arbete hör att man går med på att bli våldtagen kontinuerligt för att bli gravid. För att det är det här moderskapet som är det viktiga i en moderskap som handelsvara. Och i centrum har vi då June, spelad av Elizabeth Moss, som är den här centrala figuren som man följer från säsong till säsong. Och detta totalitära samhälle är ju väldigt hemskt beskrivet. Men när jag har sett det och hört många som inte klarar av att fortsätta titta på den just på grund av det här, de våldsamma, grymma elementen, så kände jag nog själv också i början. Så kom jag att tänka på en dramatiker som jag har blivit aktuell på nytt för mig nu, nämligen brittiska Sarah Kane, som blev väldigt kritiserad för grymma och våldsamma element i sin dramatik. Och att det finns en gräns för vad publiken klarar av att ta emot helt enkelt. Och så var hennes svar, det var långt, men hon avslutade med: ibland måste man gå över den gränsen för att få människor att förstå. Och det kan man ju också, det argumentet kan man också använda här. Att ibland så är det, måste man bara visa vart saker och ting kan leda för att människor ska få upp ögonen för det. Nu är vi alltså inne i säsong 4 och där har grymheterna på det sättet minskat att denna June har till slut lyckats fly från den här det nya totalitära USA över till Kanada, som ju är då drömlande i det här sammanhanget. Intressant, för Margaret Atwood är ju själv ursprungligen eller kanadensare, så hon tar sitt eget land och som drömmen i det här sammanhanget. Så vi ser dels världen som vi känner den lika mycket som detta totalitära samhälle. Problemet för henne nu efter att hon har kommit ut är att hennes barn fortfarande finns kvar i Gilead. Och säsong 4 slutar med en riktig cliffhanger, att det verkar uppenbart att hon är på väg tillbaka för att hämta sitt barn, vilket känns som en helt omöjlig uppgift. Men där kan man komma in på det här med vad man som mamma är beredd att göra för sitt barn. En femte säsong är på gång, så att den kommer. Vi kommer att få se när hon återvänder till det totalitära samhället och hur hon ska få ut sitt barn, som alltså har nya föräldrar. Mm. Ett barnlöst par som då har tagit över hennes barn. Men ja, en hemsk historia som tyvärr är hur aktuell som helst. Den här kom ju först i samband med att Donald Trump blev vald till USAs president. Vilket ju knappast var planerat, men det gav det också en hemsk aktualitet, den här serien.
Och sen är det ju spännande, precis som du sa, liksom att göra den här kopplingen bakåt, att den är skriven så långt tidigare, att det här scenariot så att säga finns redan långt tillbaka i tiden etablerat.
Nu kommer jag inte ihåg, jag borde ha tittat hur dant mottagande fick den när den kom, för jag tror att i mitten på 80-talet kändes det här scenariot helt skiffy. Mm. Och sen 40 år senare så tragiskt nog världen hunnit fast den här dystopin.
Ja, där är väl kanske mer just det här moderskapet som livegenskap, alltså att man drar det till sin spets med att man är städslad mellan sängen och spisen så att säga. Att man tvingas till ett moderskap som man mer eller mindre ofrivilligt.
Ja, det är ju inte bara moderskap som handelsvara. Nej. Utan också moderskap som liksom kontrolleras totalt och ockuperas och utnyttjas.
Ja, det finns ju många laddningar i det här. Jag tänkte också på det här från sig att det här just att vara kedjad och tvingad, om man tänker på ännu det här så att säga inom citationstecken tecken frivilliga surrogatmödraskapet just mot bakgrunden av de ekonomiska förutsättningar som många av dessa kvinnor befinner sig i, som ger sig in i det helt enkelt, är ju en form liksom av tvångströja, och det blir väldigt många sådana här etiska aspekter att ta ställning till, att när är det frivilligt och hur mycket kan man övervaka det, och vem ska ha ansvar för vad och i vilket skede och sånt här. Och det gör ju också att det finns det där emotionella bandet just mellan mamma och barn, att när är det biologiska bandet och när är det emotionella, och ja, hela den här biten, det är väldigt mångfacetterat. Jag vet att du, Marit, har ett annat litterärt verk som du också har talat om i det här sammanhanget.
Ja, en ganska ny, eller en helt ny roman av Linnea Axelsson, en svensk författare som har kommit ut med en kortroman som heter Magnificat. Många kanske kommer ihåg att för några år sedan så gav hon ut ett sånt här epos som heter Ednan, som tilldelades Augustpriset. Och den berättelsen handlar om två samiska familjer och deras öden speglar samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Och det här samiska elementet finns också med i den här nya berättelsen Magnifica. Det handlar om en kvinna som är hemma från Sápmi, men som bor tillsammans med man och barn, en flicka på 10 år i en liten trång lägenhet i Paris. Och hon jobbar som städerska på en lastbilsfabrik där i Paris. Och en dag så är hon ute med en väninna, de är ute på restaurang. Och sen ber den här väninnan henne om en tjänst. Hon frågar om hon skulle vara redo att föda ett barn åt henne mot ersättning. Och det visar sig sen att den här kvinnan och hennes väninna, de väntar barn samtidigt då för en 10-12 år sedan. Men den här väninnans barn, eller fostret, dog i magen. Och därefter så har den här väninnan aldrig kunnat bli gravid igen. Så, men att den här längtan efter ett barn kvarstår ju. Och då går vi in i berättelsen, vi går in i en natt där den här kvinnan då, hon tar in på ett hotellrum som den här väninnan har bekostat, och den här natten så tillbringar hon då där med att fundera på de här frågorna. Så det blir en resa både tillbaka till hennes egen barndom och barndomen och uppväxten i Sápmi. Och vid sin sida har hon en tidigare pojkvän som förolyckades i en bilolycka när han var bara 19 år gammal. Så han blir en sån här samtalspartner med henne där under natten sena timmar. Den här pojken blir ett slags vålnad eller själ eller ande som hemsöker henne där. Eller blir en tröst som hon kan diskutera med. Men här finns ett citat alldeles i början av den här texten som tillskrives Aiskylos, som lyder: en moder ger ej livet åt det barn som kallas hennes. Nej, hon vårdar endast den färska sed som blev i hennes sådd. Och den som sår ger livet. Modern är en främling blott som skänker skydd åt plantan.
Oh.
Och här har vi ju det här surrogatmödraskapet i några meningar. Att om man ser det på det sättet att modern är bara en behållare för barnet. För den här seden då som har planterats i henne. Så den här plantan som växer i moderns mage är ju egentligen inte hennes, utan det är då faderns barn. Men i varje fall så funderar hon då på det här med att hur ska hon tänka här. För vi har varit inne på det här med moraliska aspekter, de etiska aspekterna och ekonomiska aspekterna. Men det här blir för henne kanske i högre grad ett känslomässigt dilemma. Att på sätt och vis, att kan hon förvägra sin väninna glädjen av ett barn? Kan hon säga att nej, att jag vill inte, vet du, sorry nu bara, att jag kan inte. Och samtidigt så behöver hon också fundera på det här med att ha det här barnet då som växer i henne. Och så säger hon så här, att varje dag har jag sagt till mig själv att det inte är mitt barn, du är inte min. Jag vet inte om jag älskar dig, men jag ska ge bort dig. Eller jag älskar min vän, det är därför jag ger bort dig. Jag ger dig till henne. Man kan föda ett barn utan att bli mor. Precis som man inte måste bli far för att man har avlat ett barn. Och här då kommer de här känslomässiga aspekterna in. Då, att hur ska man kunna bära ett barn utan att lära sig att älska det här barnet? För det är klart att det uppstår känslomässiga bindningar mellan en mor och ett barn i vardande, så att säga. Så hon konstaterar också att ska hon göra det så ska det vara av kärlek. Och inte på grund av pengarna. För det är klart att båda väninnorna de jobbar som städerskor. De har det ganska knapert ställt och det skulle vara välkommet med pengar.
Mm.
Men samtidigt så är det ett beslut som hon inte kan fatta. Eller hon måste fatta det beslutet själv. Men hon har också en man och en dotter att ta i beaktande. Att hur skulle de ställa sig till det här då? Att mamma skulle föda ett barn och sen skulle växa upp hos väninnan. Så att å andra sidan, okej, de kanske skulle bilda någon form av stor familj. Så det finns många intressanta aspekter.
Det är jätteintressant. Det får mig genast att associera till en film som har varit aktuell här nu faktiskt i år. Pedro Almodóvar, som ju har gjort mycket sådana här filmer som skildrar mödrar och barn och så här. Och den här filmen heter faktiskt Parallella mödrar. Och Penelope Cruz Oscars nominerades för sin rollinsats i den. Och den handlar alltså om två kvinnor som ligger på BB samtidigt. Där Cruz då spelar den betydligt äldre kvinnan som ska behålla det barn hon väntar trots att pappan då är en gift man som hon bara haft en affär med. Hon vet att han kommer inte att vara så att säga involverad i det här utan det är hennes projekt. Och den andra kvinnan i rummet är en mycket ung flicka. Jag tror att hon är typ i sena tonåren och hon har blivit gravid som resultat av en våldtäkt. Men hon kommer också att behålla det här barnet och då tillsammans med sin mor ta hand om det här barnet. Och de föder då sina barn där samtidigt parallellt och sen efter att de kommer hem från BB så håller de lite så här sporadiskt kontakt. Men det går lite tid däremellan och sen stöter den här Penelope Cruz-gestalten på den här andra kvinnan helt sådär av en slump och så blir det förstås tal om barnen att hur är det liksom med ditt barn? Och så visar det sig att den här yngre kvinnans barn har dött i plötslig spädbarns död. Mm. Och det är ju fruktansvärt tragiskt. Men samtidigt så börjar det i den här äldre kvinnans huvud mala en liten tanke att det är faktiskt här har nu påpekats att det här barnet hon har inte liknar henne alls. Och pappan som du har varit på besök en gång har sagt att men det finns, jag känner inte alls att det här är mitt barn. Så börjar hon misstänka att kan här ha skett en förväxling på BB. Och så visade det sig att det är så. Det har alltså skett en förväxling så att hon har då så att säga nu då uppfostrade barn som egentligen var den här tonårsmammans barn. Och här blir det här dilemmat just i att var i uppstår den här modersrollen och var hon har ju tagit hand om barnet som sitt eget och den andra har då sörjt ett barn som hon egentligen inte har förlorat för att det finns fortfarande kvar och hur ska man lösa den här situationen. Och det ska jag inte gå in på för jag hoppas människor ser den här filmen och får kolla själv hur det går. Men det är fortfarande också ställa den här intressanta frågan att i vilket skede blir det där barnet ditt och varje består det där bandet som uppstår och så här. Mm. Och det här just det här citatet också med kvinnan som ett kärl bara. Jag tyckte också det var fascinerande i den ukrainska babyfabriken dokumentären just det här att det berörs bara helt kort det här just med att man intervjuar en kvinna som då har varit surrogatmamma och att ja, för henne hade varit självklart att hon, det här är ett jobb som hon sköter nu och hon gör det för att kunna ta hand om sina andra barn. Mm. Att det finns liksom det här att man skiljer på de här olika aspekterna. Och det är ju jätteintressant. Det finns hur mycket som helst aspekter kring det här.
Där skulle man ju vilja veta att skiljer de på det på riktigt. Det är ju någonting man måste säga i den situationen. När någon journalist kommer och diskuterar att hur fixar du det här? Ja, det är bara ett jobb. Mm. Men är det på riktigt? Undrar man ju.
Nej, det är klart att det är jättesvårt att se. På samma sätt som man tycker att de förbinder ju sig till dig i det skede som de skriver på. Det är ju intressant i och för sig att där finns den där aspekten att för att kunna bli surrogatmamma måste du ha egna barn också. Säkert just för att mota Olle i grind med det att den här plötsliga första upplevelsen av att ha ett barn kan bli svårare. Den här situationen att måste skiljas från det. Å andra sidan så finns det uppenbarligen inga motsvarande säkerheter från det pars sida som kommer att så att säga få det här barnet. Att de kan dra sig ur tydligen hur länge som helst. Vilket ju skapar en väldigt obehaglig situation kring det här. Att man inte är på samma planhalva i något skede alls med ansvarsfördelningen. Men jo, visst är det svårt att säga. Du har lånat din kropp i 9 månader till någonting. Det är klart att man inte kan klippa banden hur lätt som helst.
Nej, då tänkte jag på det där som du sa där i början, Silja, det här som man brukar alltid säga, att vi har bara våra att vi har bara våra barn till lån, så i något skede så måste vi ändå släppa det där bandet. Kapa den där navelsträngen, även om det kanske gör ont också att kapa navelsträngen till vuxna barn, ska vi säga. Men du hade sett en film där det handlar om att rent konkret kapa de där banden, och ganska brutalt.
Jo, och det är en fantastiskt fin film. Alltså jag talar gärna om den i så här alla sammanhang. Där får en chans, alltså en iransk film som heter Hit the Road, som är en långfilmsdebut av en regissör som heter Panahi, som är son faktiskt till en av Irans riktigt stora regissörsnamn, Jafar Panahi, som har gjort mängder av intressanta filmer. Men den här filmen handlar helt enkelt om en familj som befinner sig på en resa i en bil, och det är lite oklart vart de är på väg väldigt länge. Men man får en känsla av att den här familjen har väldigt starka band inom familjen, där det är två söner med i bilen och sen då föräldrarna. Och så småningom så inser man alltså att de är på väg till ett gränsområde och de ska ta farväl av den här äldsta sonen. De har på något sätt lyckats lösa ut en biljett åt honom på farliga vägar för att lämna landet helt enkelt. Och här finns alla aspekter i ens huvud på något sätt som väcks kring det här med människosmuggling och desperata sätt att ta sig över till andra delar av världen helt enkelt. Och här finns en sån här sekvens med den här mamman i det skedet de har kommit till den här gränsplatsen där de ska skiljas. Och där hon måste för den här yngre sonen som också är med i bilden hela tiden hålla skenet uppe. Du kan inte visa vilken panik du känner inom dig. Alltså det är ju inte en panik mer, de har fattat ett väldigt medvetet beslut. De har sålt allt de äger för att ha råd att genomföra det här. Och det finns uppenbarligen ingen utväg. Men att ändå försöka vara så här stoisk och ta det här avskedet så bra som möjligt. Och samtidigt hur den här kvinnliga skådespelaren gör den här smärtan efter det här att de har måste skiljas åt, att ge det ett ansikte. Och då tänkte jag just på det när vi började tala om det här, att men ur vilket perspektiv ska vi närma oss moderskap den här gången, eftersom det är ett tema man talar om varje år, åtminstone en gång. Så var det en bild som har etsat sig fast på min näthinna, att just det här att skiljas från ett barn oberoende av vilket skede av barnets och ens eget liv det sker, är smärtsamt och väldigt, väldigt påtagligt. Så att det här med att vara mor eller ha en mor, det är liksom inbegriper alla möjliga starka känslor oberoende av hur den där modersrollen har sett ut. Och fadersrollen, den får vi återkomma till i november.
Jag hoppas jag får vara med då.
Det får du så gärna så. Men nästa vecka kanske vi tar ett annat tema. Tack så mycket för idag. Hej!